Ämnet för dagen idag är då kvalitetssäkring och kvalitetssäkra ditt projekt med hjälp av en teknik som vi kallar för kontinuerlig integration. Det känns som det är fler saker jag kunde ha kvalitetssäkrat innan jag kom hit, men då får vi köra från det. Som sagt, lite kort om mig själv. Jag jobbar med teamsystem, det är det jag gör mest. Jag tycker det är jätteroligt att jobba med de här bitarna som rör kvalitetssäkring. Och hur vi kan bli bättre på att bygga system. Det jag tänkte vi skulle prata om idag. Det hade vi lite svårt att sätta namnet på när vi började prata om vad den här föreläsningen skulle handla om. Eller det här seminariet skulle handla om. Leveranssäkring, leverans. Hur vi egentligen lyckas bli bättre på att bygga system. Det är egentligen det syftar till. Och ska vi titta på hur tekniken kontinuerlig integration kan hjälpa oss att komma dit. Jag vet inte om ni såg den här artikeln som IDG visade för någon vecka sedan. Med att vi nu inte bara lyckas ro i land projekt 30% av tiden. Utan nu var snarare nere i 12% av tiden. Utan, så där 88% av alla kunder tyckte att deras IT-projekt var misslyckade på ett eller annat sätt. För dyrt, eller för senat, eller för dåligt med features. Och det är mycket det som jag tänkte vi skulle diskutera här idag. Hur vi kan bli bättre på att skjuta den ribban neråt så att vi inte längre ska behöva hamna där. Jag sa att jag kommer från Kalista. Och det stämmer. Jag jobbar också ihop med några killar här uppe i Stockholm under ett varumärke som vi kallar för QWISE. Och där syftar vi till att adressera den här typen av problematik. Men som sagt, målsättningen med idag det är att vi ska hitta vägar att bli bättre i vårt systembyggande och hitta sätt att navigera runt i den här djungeln av verktyg och processer och tekniker som vi har. Och vi får väl ta på oss våra vägfinnarglasögon idag och se om vi kan hitta lite nya stigar att beträda för att bli bättre på den här lite gungiga marken som vi går på. Som sagt, jag har små barn. Jag gillar att läsa sagor så jag tog en liten introduktion ifrån sagovärlden. Som jag tänkte kan kanske sätta rätt sinnesstämning inför den här presentationen. Alice i Underlandet. Would you tell me please which way I ought to go from here? Sa Alice. That depends a good deal on where you want to get to, said the cat. Well, I don't much care where, said Alice. Then, said the cat, it doesn't matter which way you go. Och lite så är det ju. Det gäller ju att vi har klart för oss vart vi vill gå i den här djungeln. Vi behöver veta riktningen. Annars är det väldigt lätt att prata om det här med kvalitet och kvalitetssäkring. För det är ganska lösa ord. Vi behöver ta fasta på vad vi menar med kvalitet och vad vi vill åstadkomma med hjälp av verktygen. Och det är mycket det vi ska fokusera på att titta på idag då. Så vad är egentligen kvalitet? Henry Ford hade ett citat som jag tyckte är ganska schysst. Kvalitet det är att göra rätt saker när ingen annan tittar på. Och lite så är det ju. Ibland är man ju den här ögonkärnan. Men som sagt, det finns ju säkert lika många åsikter om vad kvalitet representerar och står för som alla vi här i det här rummet. Vi har alla vår egen bild av vad kvalitet är för någonting. Det kan vara förmågan att uppfylla de krav som ställs på oss som IT-utvecklare. Kunderna mäter gärna kvaliteten utifrån de här kriterierna. Det är deras syn på vad bra kvalitet är. Kunder mäter också gärna hur väl det vi levererar stämmer överens med de krav som man har ställt upp från början. Så överensstämmelse till krav kan absolut få kvalitet. Duglighet för användning. Då kanske det inte är kunden, beställaren i första hand som tänker på detta när man pratar om kvalitet. Utan det är ju slutanvändaren, den som får sitta med systemet. Vi jobbar ju mycket med effektivisering och att vi ska få IT-stöd för att bli bättre och mer produktiva i våra verksamheter. Men det har säkert hänt mer än en gång att man har ersatt manuella rutiner med IT-stöd som det visar sig tar ännu mer tid att arbeta med. För att det är helt enkelt inte så effektivt som man skulle önska sig. Och på det sättet så ja, då når vi kanske inte upp till rätt kvalitet heller. Värdet för en person ligger nära till det där. Avsaknad och defekter, ja, det kanske är framförallt det kvalitetsmåttet som vi utvecklare mäts genom. Hur riktig kod skriver vi. Det kan mycket väl vara så att vi har noll defekter, men det är fortfarande så att vi bygger helt fel sak. Då är det fortfarande inte kvalitet, så det är ett samspel här. Och förvaltningsbarhet inte minst. Någonting som blir mer och mer viktigt när man tittar på ägandeskapskostnader för IT-system. Hur väl bygger vi våra system utifrån de andra kriterierna så att det ska gå lätt att förvalta och förändra, utöka våra system. Allt det där kan vara kvalitet. Håller ni med? Och det finns säkert en lång, lång lista på andra saker också. Vad kan vi göra för att förbättra kvaliteten då? Jo, vi kan ju jobba med lite olika saker för att bli bättre på att adressera de utmaningar som fanns i respektive av de här kvalitetspunkterna. Ett sätt som den här bilden får representera då, det är att jobba med våra practices och processer. Att bli mer strukturerade i våra arbetssätt, att jobba på ett mer repeterbart sätt, mer förutsägbart. Och det här är ju någonting som vi har jobbat med ganska länge, att försöka hitta någon form av silverbullet i hur vi bygger bra system genom att hitta den optimala utvecklingsmetodiken. Vattenfall var alldeles ypperligt när det kom då för 30 år sedan. Det var det bästa som hade hänt sedan skivat bröd. Sen kom andra mer formella processer som Rational Unified Process som gav oss recept på lösningar inom nästan varje moment i utvecklingsprocessen. Och det har funkat för vissa men inte alla. Nu är det väldigt stort fokus på agila tekniker, extreme programming, scrum, vi ska vara lättrörliga och det har absolut också ett värde. Så här kan vi jobba och det viktiga här det är ju, skulle jag vilja säga, inte vilken process man väljer utan att man väljer en process. Eller kanske framförallt att man väljer ett sätt av best practices som man vill jobba efter och kallar det sin process. Jag tror att det är en av de mest viktiga bitarna är att framgångsrikt bygga system. Att hitta sitt sätt att bygga på. Mycket talar för att de agila teknikerna har gått med sig. Mycket av de agila teknikerna är byggt på sunt förnuft. Jag var på en föreläsning som Ken Schwaber som var med och tog fram Scrum presenterade för några månader sedan. Och hans första bild som han hade uppe här, det var med titeln bara It's all common sense. Det var han hade tillfört det här, tyckte han. Paketering och sunt förnuft. Och det är det som vi kommer se lite mer under de här timmarna. Att kan vi paketera sånt som vi gör bra och hyvla bort ojämnheter i sånt som vi gör dåligt, ja, då kan vi bli bättre på att bygga systemen också. Så processer, eller framförallt practices, det tror jag är viktigt att jobba med. Där behöver vi få ett bra flyt i vårt arbetssätt. Jag vet inte hur många det är idag som jobbar agilt, är det merparten eller lite blandat, hälften ungefär. Titta på det ni andra. Det finns väldigt mycket gott att hämta ur det agila synsättet. Man har en, tycker jag, väldigt positiv anda i projekten när man jobbar med kollektivt ägande och stor delaktighet i utvecklingsarbetet. Så det är mycket, väldigt mycket positivt i det. En annan grej som man kan jobba med, det är ju som den här killen då, det är ju att hela tiden förbättra sin teknik. Så givet de practices som vi har och de verktyg som vi har så kan vi ju alltid optimera det sättet som vi jobbar med dem. Så det är ju en bit som vi kan arbeta med. Och sen naturligtvis det som vi lättast faller för, alla vi tekniker här, det är ju nya fräcka verktyg. Förr eller senare så kommer den här ultimata Victorinox-grejen som kan lösa allting. Eller inte. Jag tror att det är någon helhet, någonting med alla de här bitarna som behöver blandas ihop för att vi ska få en bra soppa. För personligen så tror jag mycket på de agila influenserna. Jag tror mycket på att vi jobbar med bra tekniker inom vårt utvecklingsskrå. Och sen framförallt väljer verktyg som stöttar det agila synsättet. Hoppas att ni kommer att få lite känsla för det under de här kommande passet här. Team System då, Microsoft Visual Studio Team System, knyter mycket väl an till det här synsättet. Och det är ingen slump, utan Team System är byggt för att stötta det man kallar för Application Lifecycle Management. Så här livscykelhanteringen runt en applikation. Och det spänner sig liksom inte bara runt själva utvecklingsdelen, utan tanken här är att vi har något stort som kan hantera allting från en bra idé till ett levererat system som sedan förvaltas i ett antal generationer. Så det finns väldigt mycket verktygsstöd i Team System för att jobba med det här tänket. Hur många jobbar med teamsystem idag? Det är rätt, ni har kommit rätt. Bra. Jag har inte med några översiktsbilder direkt om teamsystem, utan det hoppas jag att ni känner till. Så hoppas jag det i alla fall. De områden som jag tänkte koppla till idag som berör det här med kvalitet, det är lite olika saker som finns i teamsystem som kan stötta vårt arbete här. Bland annat så har vi bra stöd för säkring av processen. Verktyget kan hjälpa oss att följa den process eller de practices som vi jobbar efter. Det finns till exempel det här som ni säkert har sett, check-in policies. Som jag kan sätta upp regler när jag gör förändringar i min källkodshantering, så kan jag sätta upp regler som säger att jag måste kommentera varför jag checkar in någonting. Jag måste koppla min incheckning till ett ärende så att jag får en association emellan varför jag gör förändringen. På det sättet kan jag få bra spårbarhet. Så det kan man absolut utnyttja för att få bra kvalitet i produkten. Spårbarhet är en väldigt central bit i teamsystem. Möjliggöra att vi får bra kontroll på förändringarna som vi gör. Varför vi gör saker. Vem som har gjort det. Och kunna dra ut metainformation om sånt som vi gör i utvecklingsarbetet. Och det kan vara lite som den här bilden försöker illustrera. Att när jag får en uppgift som ska lösas. Då ett krav till exempel. Runt det blir ett antal utvecklingsaktiviteter. Runt om skapas ett antal dokument. Källkod, tester. När vi sen ska förvalta det systemet så är det väldigt trevligt om vi har möjlighet att få en bra spårbarhet genom vad vi har gjort i utvecklingsarbetet. Möjliggöraren här i teamsystem, det är ju då typiskt work items som syr ihop aktiviteterna som vi arbetar med, och på dem kopplar vi sen resultatet av det vi gör under aktiviteterna. Dokument, källkod i form av incheckningar och så vidare. En annan bit som är en av de punkter jag tänkte belysa en hel del idag, det är möjligheten att göra inspektioner. Verktyget låter sig inspektera vårt arbete och synliggöra eventuella kortakommanden eller hur bra vi jobbar. Så vi kan utnyttja funktioner i teamsystem för att helt enkelt ta ut nyckeltal. Hur snabbt arbetar vi? Vilken kodkvalitet har vi? Hur många tester kör vi? Hur ofta kör de utan fel och så vidare. Jätteviktig bit är att hela tiden vara up to date med om systemet funkar eller inte, så att säga. Och till vår hjälp att synliggöra de här inspektionerna, ja, då jobbar vi typiskt med någon form av rapporter. Vi kommer att se på olika former av synliggöringsmekanismer. Skicka mejl, notifieringar via sms om ett bygge går sönder. Dashboards för att synliggöra projektstatus på ett effektivt sätt. Jag kan hitta på massa fina lösningar för att synliggöra hur kvaliteten och hur arbetet fortgår i vårt projekt. Och sen ytterligare en väldigt central spelare i det här är att i teamsystem så finns det inbyggt stöd för integrationsarbetet. Vi kallar det för kontinuerlig integration eller continuous integration. Och det är det jag tänkte vi skulle titta på idag då, för att se hur vi kan sy ihop många av de här principerna och automatisera en hel del av det. Så att vi kan göra saker oftare och hela tiden bli bättre på det vi gör. Så har vi egentligen för verktyg att jobba med och vad har vi för practices? Hur arbetar vi med många av de här idéerna när vi bygger våra system? Vi pratade om det här, att det fanns processer, verktyg och tekniker. Det där hänger ihop på något sätt. Jag vet inte om ni har sett, men ganska nyligen så skrev Kent Beck, en av pionjärerna inom det agila arbetet, som var med bland annat och tog fram det agila manifestet för ett antal år sedan. Han skrev en artikel för 3-4 månader sedan som finns och bland annat att hämta ner på Microsofts site. Där han beskriver sin syn på hur verktyg och agilt arbete hänger ihop. Och det här är en liten övning som jag tycker alla ska göra om man inte redan har gjort det. Där en sån här karta låter den på ett eller annat sätt kartlägga för sig själv. Vilka verktyg jobbar jag med? Vilka practices jobbar jag med? Och hur förväntar jag mig att de där ska hänga ihop? Det är väldigt lätt att säga att man jobbar agilt. Vi gör kanske parprogrammering ibland. Eller vi gör lite kodgranskning. Eller så är det andra faktorer, andra varianter på agil utveckling som vi har tagit till oss. Testdriven utveckling till exempel. Men det finns ju mycket av det här som hänger ihop, och det viktiga är ju att man får en bra helhet. Den som vi kommer fokusera på nu, det är den här practices eller tekniken som kallas för kontinuerlig integration. Och som ni kan se på den här bilden så hänger det ihop med väldigt mycket av de verktygen som man jobbar med i ett agilt utvecklingssynsätt. Det vill säga enhetstester, automatiserad hantering av konfigurationer, automatiserade byggen, bra stöd för refaktorering för att vi på ett bra sätt, med ett bra synsätt hela tiden ska hålla vår kod fräsch så att den blir lätt att underhålla, lätt att förändra. Det här med transparens i projekten, att synliggöra hur vi ligger till, hur mycket arbete vi gör, vilken kvalitet vi håller. Också en central del i det kontinuerliga integrationstänket. Ingen konflikt emot de andra synsätten, utan det kompletterar andra tekniker inom det agila arbetet. Som testdriven utveckling till exempel. Så det finns mycket att titta på när det gäller agil utveckling. Vi kommer fokusera på en del i det hela. Den förhoppningsvis kan stötta ganska mycket av det vi gör för att låta oss göra det bättre. Ett av motiven som man kan ha till att vilja jobba med kontinuerlig integration, det är att vi känner att vi gör för mycket antaganden i våra projekt. Vi förutsätter att kvalitet är någonting som händer. Vi är ju professionella utvecklare allihop, eller vi är professionella IT-människor allihop. Så det är en självklarhet att vi gör bra system. Och det är säkert så att vi är extremt duktiga på det vi gör. Men när det gäller helheten så är det få av oss som har intresse eller ambition att se helheten. Och där behöver vi lite hjälp. Kontinuerlig integration kan hjälpa oss att automatisera en hel del av den helheten. Och den kan också synliggöra när det kommer brister emellan de olika momenten som vi utför i utvecklingsprojektet. Design, utveckling, testning, vad vi nu har för någonting. Så det är en väldigt viktig bit i det hela. Jag tycker det är ett bra motiv att vi antar att vi antar inte så mycket längre. Utan vi sätter upp ett regelsystem för hur vi vill få saker gjorda istället. Hur många jobbar idag med någon form av kontinuerlig integrationsprocess? Är det etablerat för en hel del av det i alla fall? En fjärdedel kanske. Jag ser om ni håller med om det här, men det man kan se som stora värden i det här synsättet med kontinuerlig integration, det är ett antal fantastiskt bra saker. Man blir nästan tårögd när man börjar tänka på hur bra det egentligen är. Så att om man väl börjat med det så är det svårt att tänka sig att man inte har det längre. Så är min känsla för det i alla fall. En av huvudsyftena med att jobba med kontinuerlig integration är att vi vill minimera risker. Vi vill få bort det här med antaganden som jag pratade om förut. Med hjälp av att vi har en process som gör saker åt oss och lyfter upp eventuella brister i det vi har gjort, så borde vi kunna få färre utmaningar, färre risker i vårt projekt. Vi kan naturligtvis minska de manuella rutinerna genom att vi automatiserar dem. Som det här med hur vi bygger vårt system, eller hur vi testar det, eller vad vi nu gör för någonting i en sån här integrerad process då. En del i det här, som många tycker är väldigt positivt, är ju att vi kan skapa levererbar mjukvara. Det är ett av kriterierna i det agila manifestet, att vi när som helst ska kunna ta ut fungerande mjukvara. Vi ska kunna ha bra kontroll på hur vårt system fungerar och hur vi kan ta ut en ny version, exempelvis. Har vi en kontinuerlig integrationsprocess, ja, då kan vi bara köra den när vi vill och så kanske det spottar ut ett färdigt system i andra händer. Om vi har lyckats komma tillräckligt långt med det här då. En annat värde, det kan vara att man ser det som att det skapar förtroende i produkten från utvecklarna. Vi får snabbt feedback ifrån den här kontinuerliga processen om vi gör något konstigt. Och det är det här klassiska, faller in på det här med enhetstestning och annat också, att om jag gör en ändring i mitt domänområde som jag förstår, då har jag oftast kontroll på om det är rätt eller fel. Men det kan ju visa sig att någonting som ligger här borta går sönder på grund av mina antaganden. Och det kanske inte märks förrän långt senare eller någonting som de andra som håller på med den andra biten får felsöka under lång tid. Den integrerade och kontinuerliga integrationsprocessen kan fånga upp sånt genom att bygga hela systemet så fort jag gör en förändring till exempel. Och på det sättet så behöver jag inte vara lika nervös att om jag gör en ändring här så måste jag verkligen ha sett igenom alla andra saker som finns i systemet. Utan jag kan fokusera på det jag förstår och det jag är bäst på och så fånga resten av miljön upp eventuella problem som finns någon annanstans. En följdeffekt av det är också att identifiera brister tidigt, att vi får snabbt återkoppling om det finns några problem. Jag checkar in saker, det kompilerar, det bygger fint. Men testerna inom ett visst område slutar fungera. Jättebra om jag får reda på det efter 2 minuter istället för efter 2 månader till exempel. Det sparar tid. En maskin gör detta, typiskt. Man kan ha en integrerad eller en kontinuerlig integrationsprocess på papper naturligtvis. Men en fördel är att använda Teams-system för det här och då sparar det en hel del tid. Det fungerar också alldeles ypperligt som dokumentation. Våra skript som bygger upp den kontinuerliga integrationsprocessen är ju en form av dokumentation runt hur vi sätter samman vår produkt. Vi kan läsa den och så kan vi se att jo, det är den här komponenten, den här och den här som går in. De ska byggas i den här ordningen. Vi kör de här testerna. Vi kan gå till vår testledare och säga att de här sakerna är automattestade. Du kan fokusera på de här andra områdena. Så vi kan få en hel del nyttig dokumentation ut ur systemet genom att ha en sån här process. Och inte minst, det möjliggör transparens. En regelbunden kontinuerlig integrationsprocess fungerar som en form av hjärtrytm i projektet. Körs den varje natt i form av det här vi kallar för nightly bills, ja, då har vi ju en mätpunkt varje dygn där vi kan se hur mycket arbete vi har gjort, hur mycket kvalitet vi har gjort och vad annat vi nu vill mäta. Så vi kan få en bra transparens och möjliga synlighet i projektet på ett bra sätt. Och det låter ju som sunt förnuft. Alla vill ha det, eller hur? Många väljer att inte hoppa på det ändå, av olika anledningar. Så varför är det helt enkelt inte så att det är självklart att man kör kontinuerlig integration idag? Det är naturligtvis, till att börja med, en utmaning kompetensmässigt. Man måste lära sig det här nya verktyget och det här sättet att arbeta. Det kommer inte av sig självt. Som vi kommer att se snart så är det relativt enkelt att jobba med det, men det är inte någonting som inte kräver något form av arbete, så visst. En risk är ju att man tycker att det där är för mycket extra arbete, så jag vill inte hålla på med det. Vi bygger så pass sällan, vi släpper ju bara våra produkter en gång i kvartalet, så varför ska vi hålla på med sådana här automatiska processer? Det räcker att vi gör det på slutet. Förhoppningsvis lite senare i presentationen så kan vi rättfärdiga att vi gör det trots det där. För stor insats att etablera. Vi har olika typer av manuella processer eller någon form av helhet med ett antal automatiska processer som vi manuellt håller ihop. Det funkar. Rör inte det. Gå inte dit. Vi får inte lägga tid på det helt enkelt, så att det kan vara ett problem. Ett annat problem det kan vara att vi känner att vår produkt håller inte måttet helt enkelt. Vi vet att vi ofta har byggproblem. Så det skulle bara vara jobbigt att behöva liksom gå och kolla i byggsystemet och se att nu har det gått fel idag igen. Har man det problemet kan jag säga, då är det absolut läge att börja titta på den här kontinuerliga automatiska integrationsprocessen. Ökade kostnader för CE-miljön. Absolut. Det kostar lite grann. Man måste köpa lite mer hårdvara för att köra sin byggserver. Man kommer synliggöra arbetet som krävs med att jobba med integrationsprocessen. Det kommer inte gratis. Så det, på pappret så kan det se ut som att det kostar lite mer. Det är inte som parprogrammering. Det är ju jättebra. Där behöver man bara en dator för 2 utvecklare. Här sparar man saker. Här kommer det till lite grann istället. Men börjar man skrapa lite grann på ytan på den här så kommer man ju se att det man har gjort är att man har synliggjort arbete som ändå måste göras. Det är bara att det kanske fokuseras mer till en viss person eller en viss roll. Och det är ofta absoluta godo. Det är min erfarenhet. Duplicerat arbete är en annan risk i det här, en annan farhåga. Varför hålla på med det här verktyget när vi ändå gör saker manuellt? Utvecklaren sitter ju och kompilerar och kör sina tester. Varför ska ett verktyg göra det också? Ja, det är en fråga man kan ställa sig. Min tro är i alla fall att om man väl fått det här på plats så försvinner alla de andra punkterna. Man kommer inte se dem som problem längre. Däremot så krävs det absolut en del jobb att komma igång med det här. Det är viktigt att alla i projektet har samma syn på vad man vill åstadkomma. Vi behöver vara lite grann som Alice här, att vi behöver ha klart för oss hur vägen framåt ska se ut. Vart vill vi gå? Vad vill vi få ut av det? Vilken ambitionsnivå ska vi ha? Det finns några ganska fundamentala saker som man måste tänka på i det här arbetet för att det överhuvudtaget ska fungera. Så jag tänkte det är bra att vi tar upp dem. För att vi har en känsla för vad man måste göra för att det här ska få en bra effekt. Och en sån här det är då att framförallt checka in ofta. Vi vill synliggöra kvalitet och arbete snabbt. Och en förutsättning för det, ja, det är ju att vi checkar in det vi gör ofta. Minst en gång om dagen, kanske 3-4 gånger om dagen. Jag vet inte vad ni säger, ni som jobbar med det, men så ofta man bara kan. För att på det sättet synliggöra eventuella risker.
Ja. Problemet med det är väl att om man sitter och jobbar i olika branscher så sitter man ju synliggöra där i alla fall.
Det är sant. Frågan var att om man jobbar i olika källkodsträns så kan det absolut vara ett problem att göra det här så att det syns för alla andra. Så det köper jag. Och jag tror inte man ska börja mergea ihop kodträd ofta bara för att åstadkomma det här, utan man får ha sin mikroprocess på respektive kodbas. Så får man liksom se att det där går ihop så ofta man kan sen istället. Att checka in ofta är en grundförutsättning för att synliggöra det vi gör och för att kunna lyfta eventuella problem tidigt. Checka inte in trasig kod. Så lite överoptimistiskt för att jag måste checka in hela tiden. Så börja inte checka in trasig kod. Och det hänger kanske inte ihop med det här i första hand. Men framförallt, det är ganska många som checkar in saker som funkar så där. Man använder TFS eller SourceSafe eller Subversion man nu har som ett backup-media. När jag är färdig för dagen så checkar jag in. Och det kanske funkar om man jobbar i isolerade delar där man inte tar ut varandras källkod speciellt ofta. Men med en kontinuerlig integrationsprocess så kommer vi ta ut all källkod jätteofta. Och checkar man in saker som inte funkar och då kommer bygget att gå sönder. Om det är så att någon har lyckats checka in någonting som gör att bygget går sönder eller integrationsprocessen går sönder, så ska vi laga det direkt. Det är Kaizen-principen som Toyota införde. Va? Blir det något fel i produktionen så dra i nödbromsen och så stanna tills det är lagat. Alla kanske inte behöver stanna, men den som är ansvarig för varför saker och ting gick fel får sätta sig och rätta. Det är en prioritet ett aktivitet. Laga bygget. Annars funkar inte maskineriet. Automatisera tester blir också en väldigt viktig bit i det här. För en sak är att vi kan se att vi kan kompilera den incheckade koden. Och det kommer vi se snart. En liten bit av vad vi kan göra. För att kunna mäta kvalitet, då behöver vi göra mer. En viktig del av det då, att kunna synliggöra kvaliteten, ja, det är ju att köra tester. Så om vi inte gör det idag, börja skriva enhetstester och koppla det till den integrerade integrationsprocessen sen. På samma sätt som med kod, tester och eventuella inspektioner som vi gör på den kod vi checkar in, ja, det där måste ju också fungera. Det där kan vi gärna koppla så att om inte testerna eller de inspektioner som vi går in och gör fungerar, ja, då failar vi bygget och säger vi att det här gick inte bra. Integrationsprocessen är trasig. Får ni laga testerna eller vad det nu är för någonting som inte är rätt. För att underlätta att de här två sakerna uppstår så är det en bra praktis att köra privata byggen. Och det kan vara så enkelt som att man tar upp sin solution-fil och så kompilerar. Men det är lite större system och då behöver man göra mer. Då finns det möjlighet att jobba med samma tekniker som vi kommer att se här. Byggprocessen i Teams system. Men man kan köra det man kallar för desktop builds. Och då kan man köra samma byggskript på sin egen maskin innan man checkar in. För att säkerställa att lite mer än bara själva kompileringen funkar. Om någonting nu skulle vara trasigt. Om man nu ser att det här bygget funkar inte just nu. Den här kodbasen är instabil. Ta inte ut koden då. Undvik att göra get latest. TFSen har möjlighet att flagga att om jag checkar ut saker så gör den inte automatiskt en get latest. Och det är en alldeles ypperlig inställning för att jobba ihop med de här andra aspekterna. Då. För då kan jag hålla min, så att säga, min sandbox-modell. Jag kan ta fram all kod fram till den incheckningen som gjorde att allting gick sönder. Och så kan jag själv jobba i detta tills min kollega fixar varför bygget nu gick sönder. Och sen en jättecentral bit i det här. En kontinuerlig integrationsprocess kan vara ett nattligt bygge eller det kan vara en automatiserad process av någon form. För att få bra snurr i det här, för att få bra transparens och synliggöra vad vi gör, så bygg så ofta som möjligt. Om möjligt bygger vi varje ändring man gör. Då kommer vi synliggöra arbetet väldigt, väldigt snabbt. Och det är det här man typiskt kallar för continuous integration. Då. Så fort jag checkar in någonting så byggs systemet om. Tester körs och vad vi nu har för någonting då. Vad har vi då för komponenter i CI, eller vår Continuous Integration Process? Vad finns det för delar i det här? En bit i detta det är ju naturligtvis då byggautomatisering. Och det är det som folk tänker på i första hand. säkert ni som jobbar med det här att ta till er. Och det är jättebra. Det är det första man måste få på plats för att processen ska komma igång. Vi tar ut vår källkod, vi bygger den. Allt det funkar bra. Men vi kan göra så mycket mer. Och det är det också som Teamsystem kommer in och TFSen ger oss en bra, så att säga, plattform att stå för att göra mer än att bara bygga system och validera att det går att kompilera. Vi kan jobba med databasintegration. Och det här är klassiskt någonting som inte har legat så nära utvecklingsfasen. Källkod betraktar vi som vår primära resurs. Den kompilerar vi, den kör vi tester på och ser till att den alltid funkar. Databasen, någonting man fixar i deployment. Här. Det är någonting som kommer lite senare. Men i det här tänket, ja, då är det här också en första platsspelare. Så att i den här helhetsprocessen, ja, då ser vi som ett nästa steg efter vi har byggt systemet. Ja, då kan vi då gå in och verifiera att databasen funkar som den ska. Procedurer och liknande är intakta. Så vi kan verifiera det för att säkerställa att kvaliteten där är bra också. Vi kan automatisera deployment. En del i integrationsprocessen är att efter vi har byggt och kört de här grundläggande sanitetskontrollerna, då spottar vi ut det vi har byggt på en deploymentpunkt. Så att vi kan exempelvis förinstallera nattens bygge i en testmiljö. Förbereda för de som ska komma in och göra olika typer av tester dagen därpå. Testning kommer naturligtvis in här också. En typ av testning bör ju ligga med i den här fasen. Och det är ju framförallt de automatiska enhetstesterna. Det som programmeraren skriver, det betraktar jag mer som källkod egentligen. Det är ju någonting som hänger ihop väldigt tajt med koden. Det förutsätter vi finns på plats där. Testning här nere, ja, det är olika former av automatiserade tester. Det kan vara funktionella enhetstester som kör igenom scenarios kodbaserat. Olika typer av skriptade, inspelade tester som kör igenom vår applikation. Och där kan vi också då integrera i det stora tänket. Inspektion sen. Jätteviktig bit i det hela för att kunna kvalitetssäkra. Byggautomatiseringen synliggör ju att saker inte funkar. Kompileringsmässigt och annat. Testning synliggör vissa saker. Vi kan gå in och göra andra typer av inspektioner när vi väl har kört de första bitarna. Som till exempel att vi följer namnkonventioner. Att vi gör design på ett riktigt sätt. Att vi inte har för komplex kod. Att testerna som vi kör i de olika faserna har en bra täckningsgrad på den kodbas som vi har. Och det finns också fint stöd för att automatiskt integrera det in i den övergripande processen. Och sen på slutet, feedback. Vi behöver återkoppling. Olika former av möjligheter att synliggöra resultatet av det som vi har gjort. Och det här är vad jag tänker på i den, kanske inte den ultimata, men en bra ansats runt kontinuerlig integration. Vi gör mer än att vi bara bygger våra källkod. Och jag tänkte att vi under de timmar som är kvar här kommer titta på de olika bitarna och se hur vi kan koppla in de olika rollerna här för att få en bra helhetslösning. Då. Hur många är det vi som jobbar med kontinuerlig integration idag som försöker jobba med helheten här? Jag har några stycken. Jättebra, jättebra. Förhoppningsvis så kommer ni andra se att det finns bra verktyg i plattformen här för att göra många av de här bitarna ganska enkelt. Så, några frågor så långt? Ja.
En fråga, kan man få tillgång till PowerPoint?
Absolut. Så vad tänkte vi skulle göra nu? Det är att börja titta på de respektive funktionerna. Och hur många utvecklare har vi idag? Tror du eller? Yes. Förlåt? Ja. Där tänker jag mig rapportstöd, men det kan också vara någon form av eventbaserad historia som publicerar att nu har saker gått sönder. Skicka ut ett mejl eller ja, precis, synliggöra vilken kvalitet vi har eller vilken kvalitet vi inte har. Då så, de flesta av er utvecklare, vi kommer titta på verktygen, jag ska fokusera mer på det. Men naturligtvis också prata om värdet i att göra de andra bitarna att bara bygga källkoden. Så det finns oerhört mycket att hämta i de andra bitarna. För det är som om man börjar titta på det här och börjar fundera på det här. Det är den här helheten man vill åt. Kan vi integrera de här bitarna? Då har vi ju fått bort jättemycket av osäkerheten i projekten, skulle jag vilja säga. Vi kan synliggöra väldigt mycket av det vi gör tidigt. Vi får också jättebra incitament till att till exempel börja med testning tidigt. För det kommer vi göra samtidigt som vi kompilerar. Vi behöver inte göra testning långt senare i ett annat liv, utan det är någonting som vi kan prioritera på ett bra sätt här. Ni som utvecklar har lite införsäljningsjobb. Det här är någonting man får sälja in till sin projektledare eller till sin produktägare. Vi vill jobba på det här sättet. Ofta är ju inte projektägarna eller produktägarna medvetna om att man kan göra sånt här. Så att där har ni redan hemläxor här då. Men som sagt, vi får börja med grunderna. Och det första jag tänkte vi skulle titta på, det är då hur byggsystemet fungerar. Och i Teamsystem och i TFS så finns det väldigt bra integrerat stöd för byggautomatisering. Så att våran Team Foundation Server, TFS här, den kan hålla ordning på saker vi vill att den ska bygga åt oss. Det är en typisk användare för att göra det. Det är separata byggmaskiner. Man kan bygga på TFS-server, men det är oftast inte något att rekommendera, utan skaffa någon form av billig hårdvara där man placerar byggnationen av systemet.
Varför inte det? Rekommendera, alltså om man inte är ett jättestort projekt med många användare, så är det standardskäl? Eller?
Prestandaskäl kan vara en sak. En annan sak kan vara att om man har mycket tredjepartskomponenter så kan det ju bli lite instabilitet i TFS-miljön. Så det beror från fall till fall, men en generell rekommendation är att skaffa en liten desktopmaskin som kan bygga i så fall. Proceduren för att etablera det här, det är att vi i Visual Studio med hjälp av det Team Foundation-klienten eller Team Explorer bygger upp våra skript. Vi administrerar våra byggen därifrån, vi startar dem, vi tar bort dem. Så Visual Studio är vår första val. Vi kan också använda webaccessen, Team Foundation webaccessen som finns för att starta byggen och titta på byggrapporter. Så man kan synliggöra resultatet av det här även för andra roller än de som sitter i Visual Studio. Men det är en ganska enkel princip. Vi jobbar med byggskripten och vi har en integrerad miljö för att hantera det här. Processen som sen körs, som vi behöver förstå och som vi kommer integrera i, är ganska flexibel. Så att de flesta av oss är vana vid att vi kan kompilera våra system. Vi kan trycka Shift-Ctrl-B och så bygger vi. Det är en första del i det hela, men den här stora byggprocessen, den vill vi gärna ska vara som ett smörgåsbord som har förberett integrationspunkter för den här stora helheten. Och Team Build, som byggsystemet i TFS:en heter, är byggt för att lösa den här end-to-end-byggnationen. Så det finns ett antal aktiviteter, ett antal punkter där man kan kroka in eller där man bara fyller på det som Teamsystem eller TFS:en redan gör för att få en bra helhet här. Så när den här byggprocessen kör, ja då, när vi startar upp den, så förbereder den byggen, den tar ut lablar, den lablar upp koden, den hämtar ut källkod, så det gör den automatiskt. Den bygger naturligtvis, gör analyser, exempelvis statisk kodanalys för att säkerställa att namnkonventioner och en automatiserad kodgranskning är riktig. Kör tester, enhetstester eller vad vi nu har för tester. Den automatiska processen i TeamBuild gör också uppdatering av ärenden så att vi kan få en change log över vilka ärenden har påverkats sedan förra gången vi byggde den här produkten. Och det där kan vi utnyttja exempelvis för att ta ut automatiska release notes eller underlag för testledaren. De här defekterna är stängda sedan igår. Nattens bygge har med de här defekterna. Vi kan automatisera den processen också då genom att som metadata uppdateras. Den beräknar ut kodtäckningsgrad om vi kör tester. Så kan vi se hur mycket testerna har testat. Den räknar ut kodrörlighet eller code churn som visar på hur mycket kod är förändrat sedan det förra bygget. Och sen publicerar den ut byggresultatet. Så det är en ganska trevlig platta att ställa sig på. Det finns en hel del matnyttigt att börja jobba med och en hel del av det här kommer gratis. Sitter man i en ren .NET-miljö så är det väldigt tacksamt att komma igång med kontinuerlig integration med det här verktyget, för att det är i princip att köra igenom en wizard, markera ett antal alternativ och så har man den här snurran igång. Sen vill vi göra mer och då får vi gå in och integrera som vi kommer titta på strax då. Och när det gäller anpassningen av den här processen, då kan man göra den på ett antal olika sätt. Och det är här mycket av vår kompetens kommer att behöva tillspetsas. Och det är här vi kommer jobba en hel del som utvecklare. Kanske inte alla, men några stycken i varje team i alla fall. Vi kan anpassa en del av byggprocessen redan inne i Visual Studio. Byggprocessen i Team Build baserar sig på det som vi anger i våra .NET Solutions och våra .NET-projekt. De inställningarna förs sedan vidare in i byggprocessen. Så att där kan vi konfigurera en del av beteendet som vi vill få i byggprocessen. Det är framförallt det som rör ren byggning av källkoden. Det är det som rör de automatiska testerna. Där jobbar vi i Visual Studio. Sen i Team Build, ja, då har vi framförallt en wizard i dagsläget som vi går igenom. Som vi sen går in och i den här wizarden anger olika saker. Var vill vi bygga? Vart ska den publicera byggresultatet? Vilka tester vill jag köra av de som finns tillgängliga ihop med just det här bygget? Och jag kan ha många olika byggen för olika saker. Ett bygge för nattliga bygget, en byggdefinition för det kontinuerliga bygget som sker vid varje incheckning. Ett tredje bygge för varje release. Och jag kan använda dem på olika sätt. Och syftet med fördelen med att ha många olika byggdefinitioner är att vi kan skruva lite grann på vad vi gör i den här stora integrationsprocessen i varje enskilt moment. Ett nattligt bygge gör ju typiskt allting i den här cirkeln som jag hade förut. Den kontinuerliga byggprocessen vid varje incheckning, ja, den kanske kör de lättviktiga bitarna ifall de andra bitarna tar lång tid. Så vi kanske nöjer oss med att köra regressionstester på nätterna, men vi kör automatiska enhetstester och kodtäckning och kodgranskning varje gång till exempel. Och som sagt, så kör vi .NET enbart så får vi väldigt mycket gratis av de första bitarna i den här cirkeln. Vad man sen alltid åker på, det är ju att vi behöver göra anpassningar. Så att vi behöver gå in i de här byggskripten som finns. Och tyvärr får vi säga att det finns ingen fin visuell editor här, utan det är XML, rakt på sak. För er som har jobbat med andra liknande verktyg, så har man jobbat med Ant till exempel, så har man den typen av look and feel. Ett deklarativt beskrivningssätt när man sätter upp reglerna för byggsystemet. Och här kan vi då gå in i de byggskripten och lägga till nya steg, anpassa det som redan finns. En sak som man till exempel kan vilja gå in och anpassa är att när ett bygge misslyckas så genereras det automatiskt ett ärende i TFS, ett work item skapas upp. Den anpassning man väldigt enkelt kan göra i byggskriptet då är att spesa vad det ska stå i det ärendet, vem det ska vara tilldelat till och liknande. Ofta sen då visar det sig att när man vill göra mycket av den här stora cirkeln, ja, då finns inte allting i produkten, utan vi behöver göra en del utökningar på egen hand. Och i det läget så rör det sig om att man får plugga in komponenter, ytterligare komponenter i den här byggprocessen. Behöver vi till exempel bygga VB6-kod eller om vi vill köra någon speciell signering av våra komponenter efter vi har byggt, ja, då får vi göra en utökning som ofta betyder att vi får leta rätt på en komponent som kan göra det. Det finns jättemånga sådana i communityn. Eller att vi skriver en egen komponent och pluggar in i byggprocessen. Så det är på lite olika nivåer som man kan etablera sin kontinuerliga integrationsprocess. Till att börja med de två första, ganska snabbt anpassning och eventuellt utökning också, beroende på hur det egna system ser ut och hur mycket av den här kakan man vill ta. Vill man utöka, och det är bra att känna till att det finns en bra objektmodell emot byggsystemet. Och det här är en liten del av det, men vi har ett .NET API som vi programmerar emot. Så att ofta är det relativt enkelt att göra de här utökningarna som vi behöver göra. Det svåra är att komma på hur de ska fungera och vad de ska göra. Att göra det sen, det finns basklasser för allt. Liksom. Det är ganska rättframt.